advent är ju en väldigt speciell tid. Och en grej som jag själv brottas med väldigt mycket under advent är hur Jesus hela tiden får slåss med allt annat som upptar våra tankar och tid. Och hur vi svenskar är väldigt upptagna med mycket som inte har med Jesus att göra. Särskilt de här 4 veckorna inför julafton. Vi konsumerar mer än någonsin. Och det känns som att för varje krona så ökar också våran stress inför det här. Och jag vet själv många som mår ganska dåligt inför jul. För att det finns så mycket förväntan som kanske inte har med jul att göra egentligen. Däremot så är det ju så att vi firar ju gudstjänst varje söndag. Och som tur är så predikas ju Jesus. Och kanske påminns vi något. Och jag ska idag försöka också rikta oss lite mer till Jesus och till Gud. Och vad denna månad kanske egentligen handlar om. Eller vad jag tänker att den handlar om. För vi brottas ju med vår identitet nu. Vi är å ena sidan svenskar. Vi har det väldigt bra jämfört med många andra. Och när vi tittar på hur människor spenderar pengar de här månaderna så förstår vi att även om kanske inte just vi tillhör de som lägger mest pengar på saker så tillhör vi ändå det folk som gör det. Och vi är en del av den här kulturen, hur mycket vi än vill eller inte vill vara det. Och samtidigt så är vi en del av en helt annan kultur som försöker lägga ner allt som vi är inför Gud och välja att följa Jesus i en svår tid för många människor. Och den här brottningen med identitet, vilka vi är och vem Gud är, det tror jag är både väldigt viktigt att ta på allvar, viktigt att fortsätta göra, men viktigt också att se att vi är ju inte först med det här. Alltså, jag skulle säga att majoriteten av berättelserna i Bibeln är brottningskamp med vem är jag, vem är Gud, varför händer det här, vad ska jag göra, kommer det bli bra till slut? Jag ska läsa från Andra Mosebok kapitel 15. Och Israels folk har precis dragit ut ur Egypten och Gud har delat havet, de har fått gå igenom torrskodda och egyptierna har ridit in och det står att Gud han skapar förvirring bland dem så att vagnshjulen de kör fast i marken och sen låter Gud vattnet skölja över dem och utplånar i princip hela Egyptens militära makt. Och så står det så här: då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära, stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning. Han är min Gud och honom vill jag prisa, min faders Gud. Honom vill jag lovsjunga. Herren är en kämpe, Herren är hans namn. Faraos vagnar, hela hans här kastades i havet. Hans tappraste män dränktes i sävhavet. Vattnen slog samman över dem. Det sjönk i djupet som stenar. Din högra hand, Herre, härlig i makt. Din högra hand, Herre, krossade fienden. I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet. Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm. Du frustade och vattnet tornade upp sig. Vågorna stod som en mur och strömmarna stelnade mitt i havet. Fienden sa, jag ska förfölja dem, hinna ikapp dem, fördela bytet och stilla min lystnad. Jag ska dra mitt svärd och beröva dem allt. Du blåste på dem och havet höljde dem. Det sjönk som bly i väldiga vatten. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig? Värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under. Du sträckte ut din hand och jorden slukade dem. Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt. förde det med makt till din heliga boning. Folken hörde det och darrade. Ångest grep filisterna. Edoms första fylldes med skräck. Det starka i Moab greps av fruktan. Modet svek dem som bodde i Kanan. Fasa och skräck föll över dem. Inför din mäktiga arm stod de försenade. Medan ditt folk drog fram, Herre. Det folk drog fram som du vunnit åt dig. Du ledde dem fram och planterade dem på det berg som är din egendom. Den plats du gjort till din boning, Herre. Den helgedom, Herre, som du själv har grundlagt. Herren är konung, nu och för evigt. Och när de sjunger det här så råder ju inget tvivel. De har precis varit med om hur Gud är så mäktig och så trofast. Men det dröjer inte länge inför de börjar tvivla. Och de börjar vackla. Och Gud måste gång på gång påminna dem om att är inte jag den som befriade er? Är inte jag den som krossade egyptierna? Kommer jag då inte hålla mitt löfte? Och när de väl når löfteslandet så börjar de tvivla igen. Hur ska Gud kunna låta oss ta över det här? Och Gud säger, är inte jag den som befriade er i Egypten? Är jag inte den som ledde er genom öknen? Jag försåg er med mat och vatten. Ni har aldrig behövt något. Ni har alltid haft mig. Och så säger de ja, jo. Och så lyckas de inta landet. Och sen så börjar krig med filisterna. Och de säger ja, Gud har nog övergett oss. Hur ska han kunna klara det här? Och så säger Gud, är inte jag den som befriade er ur Egypten? Och så vidare och så vidare. Och det här är ju, det här är sammanfattningen på Gamla testamentet. Gud säger, är inte jag den som befriade er? Och folket säger, jo, det är sant, det var du. Det kommer nog bli bra ändå. Det som är anmärkningsvärt här är att Gud, han identifieras som en krigare som kämpar för de svaga. Han är den som befriar ur egyptiernas våld. Och Gud som Israels befriare, det är ju ett återkommande tema. Till och med den här frasen används. Och en av de böckerna som det används mest i är i Jesaja. Och i Jesaja så kommer det åter gång på gång upp att Israels befriare kommer ju befria er. Oroa er inte. Och särskilt från kapitel 40 fram till 66. De här kapitlerna som vittnar om framtiden och det som ska komma. Och de här tröstande orden till Israel när de är i Babylon. Och som senare tolkas som kanske ännu längre fram. I Jesaja 63 och 16 så står det så här. Du, Herre, är vår fader. Alltid har du hetat vår befriare. Den här befriaren i Jesaja kan man se. Man läser hela Jesaja från början till slut så finns det som en, nästan som en liten konflikt inom Jesaja. Vem är befriaren egentligen? I ena sekunden så står det, du Herre är vår fader och vår befriare. Och andra sekunden så står det, jag ska sända en befriare. Det ska komma någon som befriar er i mitt namn, säger Herren. En av de tydligaste ställen som detta identifieras som en person, det är i Jesaja kapitel 7. Och från vers 10 så står det så här. Och det här är när kungen i Juda tvivlar på om Gud faktiskt kommer vara trofast. Och Jesaja går dit och möter honom och säger. Och så sa Herren till Akas. Begär ett tecken av Herren din Gud. Nere från dödsriket eller uppifrån höjden. Men Akas svarade. Nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Och Jesaja. Lyssna nu, Davids ett. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, ska ni också misstro min Guds förmåga. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Grädde och honung ska han leva av när han lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. Till innan pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda ska det land vars båda kungar du fasar för lämnas öde. Och det här är en ganska välkänd vers, tänker jag. Vi brukar inte läsa den i Jesaja däremot, utan vi brukar oftast läsa det här i Matteus evangeliet. För i Matteus kapitel 1 så står det så här. Från vers 20 och framåt. Och det är Josef som precis har fått reda på att Maria är gravid. Och så tänker han, det är bäst att jag skiljer mig från henne för att bevara våra heder eller så. Jag vet inte riktigt hur han kom fram till den slutsatsen där, men han tänker så i alla fall. Och så står det, men när han hade beslutat sig för det så uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Så det här lilla barnet som i Nya testamentet är Jesus är Jesaja, den stora befriaren. Israels befriare. Som också är som Gud i Jesaja. Och i Jesaja, det utvecklas ganska kvickt där. De första 13 kapitlerna i Jesaja är väldigt mycket hur Gud ska rädda, hur det ska gå dåligt för dem som inte gillar och hur Gud ska rädda och så vidare och så vidare. Men det står inte bara om att till slut kommer ni få komma tillbaka till Jerusalem, utan det står ganska mycket mer. Och i kapitel 9 så står det så här, i Jesaja 9 och från vers 1 och framåt. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den sista slaget med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas och förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, och väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Och väldet ska bli stort och fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Och Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Här är ju inte bara sonen Gud med oss som bär på namnet Gud med oss. Här är sonen, personen vars hela världens välde är lagt på hans axlar. Den här personen ska ju leda hela världen in i Guds rike. Som inte är vilket rike som helst, utan ett rike av fred. Och den här freden är så stark. Alltså det är inte en fred så som vi kan uppleva fred i Sverige idag, att vi slipper krig. Vi har ju inte haft krig på över 200 år här i Sverige, vilket är ju fantastiskt. Men vi har ju inte fred. Vi har ju fortfarande konflikt överallt. Men det här riket som Jesaja pratar om, det här riket som Gud säger ska komma, det är ett fantastiskt rike. Och det står om det i Jesaja 11. Jag ska läsa kort bara. Från vers 6 så säger Jesaja: då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida, kalv och lejon går i bet, och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras unga ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen, och spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker ner handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt, till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Och den dagen ska folken söka sig till Jishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Och Jishajs rot, det är David. Och Davids son, det är Jesus. På det här sättet så har Israels befriare idén inte bara varit någonting som hände vid uttåget ur Egypten eller senare i Israels historia, utan det har blivit en bild för vem är Gud egentligen? Jo, men Gud är den som befriar slavar. Gud är den stora befriaren. Och det här är inte heller någonting som lämnas när Jesus föds, så att Jesus är någonting annat. Utan Jesus är fullt ut befriaren från slaveri. Jesus är, precis som Gud, en som ser på slavarna och säger, jag ska befria er. Den här bilden av Gud i Nya testamentet har ofta i vår tradition inte betonats särskilt mycket. Utan när vi läser om Jesus så har vi mer läst om Jesus som försoningsoffret. Lammet vars blod renar oss från synd. Vilket inte är fel. Johannes är jättetydlig med att Jesus är lammet. Jesus är den som det blodet som är offret. Och i Hebreerbrevet så är det ännu mer tydligt att Jesus är verkligen det slutgiltiga offret. Det där offret som gör att templets funktion, alltså att vara den plats dit folket kommer för att renas inför Gud, det behövs inte längre. För Jesus var det perfekta offret. Det enda offer som egentligen behövs för människor. Paulus då, han använder offerbilden väldigt, väldigt sparsamt. Han är mycket mer inne på att uttåget ur Egypten, det är den bilden vi behöver för att förstå vad som hände med Jesus. Och det här tycker jag blir extra tydligt när vi läser, om vi går till Romarbrevet kapitel 3. Så i vers 25 så säger Paulus här: Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer, vilket anspelar på den här bilden av offret, för de som tror. Men så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade låtit synderna ostraffade under uppskovets tid. Och i vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Och Guds rättfärdighet är alltså det som står på spel här. Är Gud verkligen rättfärdig? Och det är precis samma fråga som Israel frågar sig gång på gång i öknen och i landet och vidare. Och Paulus säger, ja men än en gång så frågar sig folken, är Gud verkligen rättfärdig? Håller han sina löften? Och precis innan så säger Paulus här: och Gud har friköpt dem genom Kristus Jesus. Och just det här friköpa är väldigt viktigt för Paulus. Det är som att människor har levt i ett stadie av slaveri, och genom blodet så har Gud betalat så att vi är fria igen. Och då är det inte en negativ frihet, alltså en frihet som säger att vi är fria och måste göra saker, utan vi är fria i en positiv benämning, det vill säga vi är fria till någonting. Vi är fria till Gud. Vi är fria till att vara hans barn, att vara hans folk, att vara hans präster och kungar i en värld som verkligen behöver det. Vi är fria till att leva ut det som Guds rike egentligen handlar om. Det här fredsriket. Paulus säger i Romarbrevet 6 så här: vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som honom, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus är uppväckt från de döda och inte mer ska dö. döden inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Och så ska också ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Och här har den här identiteten av att vara någonting förflyttas till att vara någonting annat. Paulus säger, ni som har döpts, ni har ju dött med Kristus när ni sänks ner. Och när ni reses upp i vattnet, då kliver ni in i ett nytt liv med Kristus. Ett liv där synden inte längre är din herre, utan Jesus är din herre. Ett liv där döden inte längre har någon makt över dig. Alltså döden kan inte hota dig på något sätt. Döden kan inte styra dig på något sätt. För du har en annan herre. Du har ett liv i anden som är ett liv i överflöd. Och Paulus säger, det här handlar ju inte om att vi inte ska dö i fysisk mening. Det här handlar om att vi inte längre slavar. Vi är befriade. Och Jesus, han gör precis det som Gud gör i Egypten. Det gör han på korset. Och det är det här Jesaja pratar om. Davids ett, alltså Jishajs rot, ska ju resa som ett fälttecken för alla människor. Och den platsen ska bli prisad. Golgata är ju en väldigt stark bild för vad vi tror har hänt. Och vi använder korstecknet för att minnas och påminnas om vad Jesus har gjort. Och på det här sättet så är inte bara Jesus ett försoningsoffer som gör att vi blir rena från synd. På det här sättet så har Jesus på ett väldigt aktivt sätt befriat oss från ett liv till ett annat liv. Och jag tror att när Paulus skriver så försöker han inte säga, nu måste ni bara bestämma er för att ni är fria och sluta vara så där och börja vara så här. Utan han säger, det här är ju svårt. Alltså det är inte lätt att börja leva syndfri eller utan synd. För vi syndar ju fortfarande. Vi gör saker som vi inte vill och det vi vill, det gör vi ju inte. Han är fullt medveten om att det praktiska livet verkar inte stämma överens med det teoretiska livet. Och då säger han, men vi lever ju i nåd, eller hur? Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus. Och det är det här som är hela poängen. Att vara i Kristus, det skapar som en sån här plats där du är mellan två dörrar. Du är mellan två världar. Vi har himmelriket här och så har vi den andra världen här. Och här råder döden och synden och här råder Gud. Och vi får kliva in i ett utrymme där vi vet att vi, nästa gång vi går genom en dörr så är det in till den vägen. In i den världen. Just nu får vi leva ett liv som flödar över på ett annat sätt. Men att vara utan synden som vår herre, det innebär också att när vi lever våra liv så kan vi leva dem på ett sätt där vi inte behöver vara rädda. Det innebär att vi kan leva ett liv där vi förmedlar frihet till andra människor. Och evangeliet blir väldigt levande när vi kan berätta för människor att det här är inte allt för dig. Det finns mer för dig. Och just nu kan det upplevas som att du är en slav. Men Jesus har dött för dig. Och med hans död så kom befrielse. Och på detta sätt kan vi fortsätta och breda ut Guds rike. Både i en teori om att Jesu blod renar oss och befriar oss. Men väldigt mycket i en praktisk handling. Att se dem som är svaga i samhället. Se dem som lever under ett sorts egyptiskt förtryck i vårt samhälle. På våra gator, i våra städer. Det kan vara ett andligt förtryck. Det kan vara ett fysiskt förtryck. Vi lever ju också i en värld där våra system ska på något sätt rädda upp allt det här åt oss. Ni ska inte bli för politisk här. Men vi har ju en stat som vi förlitar oss väldigt mycket på. Men som också kan svika oss väldigt mycket. Och när staten sviker så lämnas människor oftast i fullkomligt mörker. Och där tror jag att vi kan lysa på ett sätt som ingen annan kan. För vi bär ju på ett ljus som lyser som inget annat ljus. Jag tycker Paulus, han gör detta på ett väldigt slugt sätt. Paulus säger lite så där. Han är ju svår att förstå och man kan undra varför han inte är tydligare och lite enklare och lite mer kortfattad ibland kanske. I brevet till Filemon, som är ju ett väldigt kortfattat brev, så pratar han om slaveri men inte om befrielse. Och jag vet att det är många som har brottats med det här. Varför säger inte Paulus bara rakt ut så här: Filemon, du kan inte vara slavägare längre om du nu följer Jesus. Istället så säger Paulus så här: med detta brev så kommer en person som heter Onesimus. Och Onesimus, han har blivit kristen här i Rom. Jag har lärt känna honom och jag har fostrat honom. Han är en god vän till mig. Han är ju också din slav. Och du, Filemon, är ju också kristen. Och du känner ju mig väldigt väl och jag känner dig. Så vi alla här känner varandra. Vi är alla kristna, vi följer Jesus och vi vill leva ett liv i befrielse och i frihet. Och så är det som att Paulus säger: visst är det så, Filemon? Visst är det så att vi vill leva ett liv i frihet? Så nu när du tar emot Onesimus här, då kan ju inte du tänka att du är herre över honom, även om du är det. För ni har ju samma herre nu som är Jesus. Och så är det som att han säger: försök vara slavherre när du vill följa Jesus. Så ska vi se hur det går. När du bara har en herre och alla andra också har en herre. Och ni är på samma nivå i hierarkin. Alltså människan och Jesus. Och det finns ingen inbördes hierarki i människan. Alla är samma. Och på det här sättet skulle jag säga att Paulus väldigt slugt säger att så det går ju inte. Du kan inte vara herre på det här sättet. Alltså ni kan ha er relation, slav och slavherre. Visst, det kan funka. Men du kan inte behandla honom som något annat än en älskad broder. Du kan inte behandla honom på något annat sätt än som den som är värd allt du har. Alltså vi är kallade att lägga ner våra liv för våra syskon. Om det här är ditt syskon, hur ska du kunna behandla honom som en slav? Och det här är Guds rikes modellen. Den säger: visst, kör på med era strukturer och samhällsgrejer och gör ni som ni vill. Så länge ni följer Jesus också. Och så ser vi hur det går med slaveri. Och så ser vi hur det går med hierarkier och saker som trycker ner människor. Och Jesus säger själv att den som sonen gör fri, den är verkligen fri. Och detta kan vara ett påstående, men jag skulle säga att det är snarare en uppmaning. Vi behöver se att de som Jesus har gjort fria, de behöver vi behandla som fria. Och vi behöver agera utifrån att vi är det och ni är det. Och resten av mänskligheten som vi följer Jesus är fria. Vi kan liksom inte se på varandra på ett annat sätt. Och det är för att Gud är den som befriar slavar. Och vill vi vara hans folk så behöver vi vara människor som befriar slavar. Vi behöver vara ett folk som lever som befriade men som befriare. Men det kan vara svårt. Och jag tror i en tid som denna, när människor, skulle jag säga, kanske lever under ett väldigt förtryck av att handla saker. Det ska vara rätt julklappar, det ska vara rätt pris på allting. Vi får liksom inte misslyckas med rätt konsumtion. För mig så vill jag vara en röst som säger att det är ju inte julklapparna som gör oss fria. Det är inte det vi ska fokusera på under jul. Sen är jag en person som älskar julklappar. Alltså, det är typ det bästa jag vet, presenter. Att få ge presenter och ta emot presenter, det är ett av mina starkaste kärleksspråk. Liksom. Men när djävulen vrider det här till någonting ont som förstör resten av världen och förstör oss, då är det ju fruktansvärt. Och vi behöver hitta sätt att jobba i det här. Att kunna ge presenter utan att allt skit följer med det. För det tror jag är Guds rike. När vi får vara givmilda och vi får ta emot och vi får vara ljus i människors mörker.